Förlåtelse ska jag prata om idag. Fantastiskt bild, eller hur? Man kan ju fundera på under den här filmen som vi precis såg. Vad ville den här mannen få förlåtelse för? Eller hur? Eller så kan man fundera på om den här mannen uppmanade människor att förlåta. Men det jag tycker är intressant med det här videoklippet som jag visade, det är ju inte riktigt det, utan det är ju människors reaktion till ordet förlåt. För det ser ju väldigt, väldigt olika ut. Och jag tror att de flesta av er som är här idag och tillsammans med mig, när vi hör ordet förlåt så säger vi nog att det är någonting som är bra. Eller hur? Det är vettigt. Vi gillar det liksom. Men jag tror att när vi väl kommer till kritan, när det är en orätt som har liksom påverkat just mig, så är det inte lika enkelt och komplicerat med förlåtelse. Och det var det vi fick se på den här filmklippet, att vår relation till förlåtelse kan se väldigt olika ut. Någon som skrattar, för de kanske tänker att om det är någonting jag ska göra så är det ju hämnas. Någon har gjort någonting till mig, jag tänker göra någonting tillbaka. Förlåtelse är ju löjligt. Någon blev aggressiv, och jag tror man kan tänka och känna att, men du har ingen aning om vad som har påverkat mig i mitt liv. Om du visste det så skulle du inte kräva att jag förlåter den människan. Och någon mot slutet fattade liksom, men det är en bra sak det du säger, förlåtelse. Det är nog vettigt. Och jag tror det är så här att oavsett vem vi är, vare sig vi har en religion bakom oss eller inte, hela mänskligheten i alla kulturer, i alla tider har fått möta och ställa sig inför det här med förlåtelse. Och det är det jag tänker tala om i min predikan idag, förlåtelse. Off, nu blev det så vackert. Helt plötsligt. Precis som jag. Hörrni, vi har hört ett och annat sägas om förlåtelse. Jag tänkte vi skulle titta på några citat. Ett citat av en man som heter Bernard Meltzer. Han skriver så här. When you forgive, you in no way change the past, but you sure do change the future. När du förlåter, på inget sätt förändrar du det förflutna. På alla sätt förändrar du framtiden. Det är bra, eller hur? En annan har sagt, forgotten is forgiven. Att förlåta är att glömma. Och den här tycker jag är bra av Mahatma Gandhi. The weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong. Alltså det svaga kan aldrig förlåta. Förlåtelse är ett attribut av det starka, eller en egenskap hos det starka. Den är bra, eller hur? Jag tittar lite grann på vad är det för typ av liksom, det kan vara intressant också att kolla på människor som kanske inte har en kristen bakgrund. Förlåter sig någonting vi alla möter. Och vad säger då de som har tittat på det här och forskat på det här ur ett mer liksom, kanske mänskligt biologiskt perspektiv. Och en kille som har gjort det, han är den psykologiprofessorn Fred Luskin. Och söker man på honom så kan man hitta en hel del undervisning där han talar just om förlåtelse och vad det gör med dig och mig som människa. Och jag tycker det är intressant att bara titta på det och sen spegla det mot vad Bibeln sen säger. Han säger så här. Hjärnans neurologiska så kallade motorvägar är mycket bredare och djupare för negativ information än för positiv. Därför fastnar vi ibland i offerrollen, i ilska eller i att älta oförrätter. Det är då vi mal samma sak om och om igen. När Fred Luskin håller sina kurser märker han att mycket handlar om att påminna folk om vad det kostar dem att inte förlåta andra. Och så säger han så här. Folk tror att de aldrig kommer att behöva betala för det. Men de har så fel. Forskning visar att det är bra för hälsan att förlåta. Och vi lever ju inte för evigt. Då kan vi lika gärna medvetet göra oss av med sånt som får oss att sitta fast istället för att vänta på att döden ska göra det. Och när jag läste den sista meningen där så tänkte jag att han måste ju nästan vara kristen. Det är ju precis det evangeliet handlar om. Att göra sig av med synden som vi sitter fast i på den här sidan graven för att få erfara den fred som det finns i relationen till Gud nu och sen efteråt. Men han kanske inte skulle hålla med om att det var det han menade. Det jag tycker är spännande och intressant i hans diskussion här, det är ju någonstans att han säger det du och jag egentligen vet, att det är mycket lättare för negativa saker att fastna hos oss. Det kommer naturligt än för positiva. Ibland så brukar vi säga att det krävs 10 ros för att väga upp ett ris. Alltså med andra ord, det krävs 10 komplimanger på ett område där jag fått ett negativt ord sagt till mig för att det ska väga upp. Och du och jag, vi vet ju någonstans att det här är sant. Vi ältar och låter ofta saker som är negativa bränna fast i våra tankar betydligt längre än vad vi låter de positiva sakerna sägas om oss, brännas fast hos oss. Och det han säger då är att det som händer är att vi hamnar i en offerroll där man upplever ilska och där man börjar älta det som har hänt den och där man börjar mala det här om och om igen. På grund av att man har liksom sugit till sig det negativa och landat där. Och så säger han så att det mesta som mina undervisningar och föreläsningar egentligen handlar om när jag pratar om förlåtelse, det är att faktiskt få de personerna att inse vad det kostar dem att inte förlåta. Alltså det är inte så att det kostar den personen som inte blir förlåten, utan det kostar den personen som vägrar att förlåta, som bestämmer sig att vara kvar i bitterhet, i avundsjuka eller i besvikelse eller i ilska. Allting som vi ofta liksom har en benägenhet att hamna i väldigt lätt, där vi tycker att någon har oförrättat oss utan ett skäl. Och så säger han, ni förstår liksom inte hur mycket det kostar er att inte förlåta. Och så tycker jag det är lysande det han säger. Att folk tror att det aldrig kommer att behöva betala för. Alltså vi tror någonstans att jag behöver inte förlåta han eller henne om inte jag vill det liksom. Och så tänker vi att det liksom inte har ett pris. Och så säger han, men ni förstår inte att forskningen till och med visar att det är bra för hälsan. Det gör någonting med dig som människa när du förlåter. Och det gör någonting när du inte förlåter. Förlåtelse. Vi ska ta och titta på ett bibelsammanhang nu tillsammans. Så det är ett bibelsammanhang som jag har valt att stanna vid den här söndagen. Och det är från Johannes kapitel 8. Och det handlar om när Jesus möter en äktenskapsbryterska, eller rättare sagt en äktenskapsbryterska, en person som har begått äktenskapsbrott, hamnar framför Jesus och man vill stena henne. Och den här berättelsen, den använder man ganska ofta när man pratar om förlåtelse. Det är ganska lätt att göra det. Den är ganska bra för det. Men jag skulle vilja att även du som har hört den här 100 gånger lyssnar skarpt med öronen, för jag tror att du kommer få en ny dimension. Jag hoppas på det. Vi läser tillsammans hela sammanhanget. Johannes 8, vi börjar vers 2 fram till vers 11. Tidigt på morgonen var han tillbaka i templet. Alltså Jesus. Allt folket samlades kring honom och han satte sig ner och undervisade. De skriftlärda och fariseerna kom då dit med en kvinna som hade ertappats med äktenskapsbrott. De ställde henne framför honom och sade, mästare, den här kvinnan togs på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen föreskriver Mose att sådana kvinnor ska stenas. Vad säger du? Detta sade de för att sätta honom på prov och få något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och ritade på marken med fingret. När de envisades med sin fråga såg han upp och sade, den av er som är fri från synd ska kasta första stenen på henne. Och han böjde sig ner igen och ritade på marken. När de hörde hans svar gick därifrån en efter en, de äldsta först, och han blev kvar, ensam kvar med kvinnan framför sig. Jesus såg upp och sa till henne, kvinna, vart tog du vägen? Var det ingen som dömde dig? Hon svarade, nej herre. Jesus sa det, inte heller jag dömer dig, gå och synda inte mer. Jag skulle vilja hävda att den här kvinnan är i en fullständigt omöjlig situation. Håller ni inte med om det? Fullständigt omöjlig situation. Vi vet ju i facit, med facit i handen, att riktigt helt omöjligt var det ju liksom inte till slut. Men situationen hon hamnar i är ju fullständigt omöjligt om man tänker efter. Och jag tänkte att vi ska titta på några saker i texten. Dels så står det så här att hon ertappades med äktenskapsbrott. Och hon gjorde det på bar, de tog henne på bar gärning. Alltså med andra ord, det är inget behov av en jury nu. Det finns liksom inget behov. Utan de har ertappat henne på bar gärning. En sak vet de, hon är skyldig. Det är inget snack om saken. Så det är liksom ingen sån diskussion som överhuvudtaget finns på bordet. Hänger ni med? Eller håller ni med, rättare sagt? Hon är skyldig. Och då kan man fundera på, ja men då kanske man ska diskutera straffet för det här. Vad är det för typ av lämpligt straff? Nej, det behöver man inte diskutera. Och de är tydliga med det när de kommer till Jesus. I lagen, som är otroligt viktigt för judarna, som de läser sig när de växer upp i skolan, som de står på. Till och med Jesus säger inte en prick i lagen ska förgås. Jag har inte kommit för att upphäva, utan uppfylla den. Så föreskriver inte vem som helst, Mose, deras auktoritet och pelare, att sådana kvinnor ska stenas. Inget snack om saken. Man vet att hon är skyldig och man vet straffet. Hon ska stenas. Och då tänker fariseerna och de laglärda, nu har vi ett väldigt självklart fall här. Vi vet att hon är skyldig och att hon ska stenas. Det är inget snack om saken. Vad som än händer idag, en sak är säkert, hon ska stenas. Så är det. Nu sätter vi Jesus på prov. Han som liksom är där och tafsar på lagen lite grann. Om man ska uttrycka sig så. Håller på att pilla på den lite grann. Mäcka lite grann med den. Nu ska vi få någonting att anklaga honom för. För försöker han få den här kvinnan fri eller på något vis, så kommer han ju att på något vis försöka underminera lagen. Så då tar de det här till Jesus. Och tänk efter nu hur fullständigt omöjlig situationen är. Nu har du kvinnan här framför Jesus. Hon har ertappats på bar gärning. Hon är skyldig. Hon har, i lagen så har Mose föreskrivit att hon ska stenas. Nu står det personer som är respektabla. Och när vi pratar ibland om fariseer så låter det ibland som vi pratar om personer med horn. Det var de inte. Det var respektabla människor som står här nu. Fariseer och laglärda som står omkring. Med lagen i ryggen, med Mose som föreskriver att hon ska stenas, så står de där med stenarna redo att stena kvinnan. Det är inget snack om saken. Och så ställer de frågan till Jesus. Och nu tänker jag att spänningen måste vara olidlig. Sådär så att man kan höra en fjäder landa på marken. Nästan så att man är rädd att röra på fötterna så att gruset inte ger något ljud och man börjar steningen för tidigt där liksom. Utan man väntar in ett svar här nu. Och då tycker jag det är helt makalöst det Jesus gör. Fullständigt makalöst. Jag har tänkt själv in i den situationen. Vad skulle jag säga i den situationen utan att underminera lagen eller liksom på något vis få henne att komma undan eller något sånt. Vad skulle jag säga? Det är ju nästan omöjligt. Förutom oss som har facit i handen och vet att Jesus sa, den av er som är fri från synd ska kasta första stenen. Och jag vill att ni liksom bara ser vad Jesus gör här. Han vänder på hela myntet och får på en mening de som står med stenarna att förstå att de är i samma omöjliga situation som kvinnan. Förstår ni vad Jesus gör? I en mening får han människorna som står med stenarna i handen att förstå att de är kvinnan som ska stenas. Alltså jag tycker det här är ett makalöst. Hur gör Jesus det här? Alltså hur fungerar han? Helt makalöst. Och vad som händer är att alla släpper stenarna. Varför? De äldsta först och sen de yngsta. Jo, därför att de är ju inte lika sugna att stena sig själv. Om man själv är den person som är där så är man inte lika sugen att bli stenad. Då söker man förlåtelse och nåd och barmhärtighet. Och det är det Jesus säger gång på gång. Jag har inte kommit för att upphäva lagen, men för att uppfylla den. Det lagen inte kunde klara av har jag kommit med barmhärtighet, nåd, förlåtelse. Och det är detta Jesus kommer med. Jag tror att även du och jag står inför en omöjlig situation idag. Vare sig vi är troende eller inte troende står vi inför samma situation. Bibeln säger att alla har syndat och fallit kort av härligheten från Gud. Oavsett hur bra man tror man har levt eller inte så är vi i en omöjlig situation. Därför vi kan inte förlåta oss själva. Vi kan inte upprätta oss själva. Vi behöver Jesus och hans förlåtelse. Jag tror att även som troende, som har varit troende ett bra tag, så kan vi ibland hamna i den här relationen till Gud där vi känner att Gud är helig och stor och härlig och alltid god. Och jag är det inte. Och jag är allt för medveten om mina brister och mina fel och vad jag har gjort för liksom saker som inte står rätt till i mitt liv. Och då distanserar vi oss till Gud. För vi känner att jag vet någonstans att Gud inte är nöjd med mig. Och därför så känner jag inte heller att jag vill vara med Gud. Och det som händer är att vår skuld och skam skiljer oss ifrån den Gud som har faktiskt sagt, jag har inte kommit för att döma. utan för att förlåta, för att ge frid, för att komma med nåd. Och då försätter vi oss i den här omöjliga situationen där vi är fast med vår skam, vår självömkan, vår skuld och vår bitterhet. Samma sak gäller för de personer som känner att någonting har inträffat mig. Det är inte någonting jag har gjort. Någonting har inträffat mig och jag är arg, jag är besviken. Och vi försätter oss, som Fred Luskin beskrev det, i offerrollen. Och vi maler samma sak gång på gång. Och du visste vad de har gjort mig. Och vi kan ibland uppleva att det är Gud som har gjort oss det. Vi försätter oss i samma omöjlig situation där vi är fullständigt behov av Guds nåd. Vad är det som händer då i berättelsen? Jo, Jesus upp och sa det till henne: kvinnan, vart tog du vägen? Var det ingen som dömde dig? Hon svarade: nej, herre. Jesus sa det: inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer. Kvinnan blir förlåten. Hon får en omöjlig situation förvandlad till en ny chans, en ny möjlighet och en ny framtid. Och jag tror att om man inte har varit den kvinnan där, så förstår man inte hur stort detta är. Och jag tror många av oss, vi har varit där. Ibland glömmer vi att vi fortfarande är där. Och hur stort det är när Jesus kommer och förlåter. Endast Gud kan förvandla en omöjlig situation och förlåta oss. Att vara kristen är inte att vara perfekt, utan att vara förlåten. Det är inte att göra allting korrekt, utan att leva överlåten. Och det finns en dikt som jag gillar, som heter When I Say I Am a Christian, och som är skriven av Carol Wimmer, som jag tänkte läsa för er. Jag läser den på engelska för att den är skriven på engelska, men jag hoppas att du kan hänga med. Som pratar just om detta, om vad det är att vara kristen. When I say that I am a Christian, I'm not shouting that I'm clean living. I'm whispering I was lost but now I'm found and forgiven. When I say I am a Christian, I don't speak of this with pride. I'm confessing that I stumble and I need Christ to be my guide. When I say I am a Christian, I'm not trying to be strong. I'm professing that I'm weak and I need His strength to carry on. When I say I am a Christian, I'm not bragging of success. I'm admitting I have failed and I need God to clean my mess. When I say I am a Christian, I'm not claiming to be perfect. My flaws are far too visible, but God believes I'm worth it. When I say I am a Christian, I still feel the sting of pain. I have my share of heartaches, so I call upon His name. When I say I am a Christian, I'm not holier than thou. I'm just a simple sinner who received God's grace somehow. En fantastisk dikt som jag tycker beskriver så mycket vad det är att vara kristen. Och är det inte sorgligt att vi ibland hamnar där, att vi tror att det är att vara så perfekta, att leva så rätt och leva så bra. Och vi glömmer att det finns ingen människa som är perfekt, men vi har en väldigt perfekt och god Gud. Att vi ibland tror att vi måste skilja oss från Gud därför vi bär på skuld och skam. Och vi glömmer att det är precis därför Jesus kom. Han har kommit för att förlåta. Och jag skulle vilja tala till dig som sitter här och som känner skuld, som känner att det finns någonting du har gjort fel. Du är förlåten. Och det säger jag inte för att jag talar något profetiskt om framtiden. Det säger jag för jag vet vad Jesus har gjort. Det handlar inte om vad han kommer att göra, utan vad han redan har gjort. Och därför kan jag stå här och veta och säga att du är förlåten. Så res på dig, lyft blicken och inse vad det är att vara kristen. En syndare som fortsätter att synda men som har blivit förlåten. I min avslutning vill jag också säga någonting om att förlåta. Därför Jesus har inte bara förlåtit oss, men han utmanar dig och mig att förlåta. Och det står i Lukas evangeliet kapitel 17 och vers 3-4 så här: om din broder gör orätt, så tillrättavisa honom. Om han ångrar sig, så förlåt honom. Även om han gör orätt mot dig 7 gånger om dagen och 7 gånger kommer tillbaka och säger jag ångrar mig, så skall du förlåta honom. Jag tycker det är fantastiskt att läsa att det finns ingen gräns för förlåtelse. Tänk om Jesus hade sagt att jag förlåter er 15 gånger, men liksom över den kvoten så är det liksom inte okej. Jag vet att jag och de flesta här inne hade gått förbi den kvoten eller den mängden ganska snabbt. Eller hur? Jag är ganska glad över att det finns ingen sån gräns. Och därmed säger Gud att därför har ni inte heller någon rätt att lägga ut de gränserna för de människor ni har omkring er. Utan ni är kallade att förlåta. Gud har förlåtit oss. Därför skulle man också kunna säga att vi är skyldiga att förlåta. Och jag ska inte gå in på det, men det finns bibelsammanhang där Gud nästan går så långt där han säger, varför skulle jag förlåta dig om inte du kan förlåta dem? Liksom. Så han är ganska skarp när det gäller förlåtelse. Jag skulle vilja hävda att förlåtelse är inte enkelt och det är inte okomplicerat. Men om vi tänker efter så var det inte det för Gud heller. Det var väldigt komplicerat. Han fick sända sin egen son att dö på ett kors, lida och dö på ett kors för att kunna förlåta dig och mig. Då ska väl du också kunna klara av att det är lite komplicerat och lite obekvämt att förlåta. Eller hur? Men har Jesus gjort det så är vi också skyldiga att göra det. Även för dig och mig som tänker, men what's in it for me? Det smyger in också i vårt sätt att tänka. Så om vi går tillbaka till var vi började. Så att förlåta handlar inte så mycket om att förändra en orätt i det förflutna. Som det faktiskt handlar om att förvandla min framtid. Och den personen vi förlåter, dens framtid också. Att förlåta är bra för hälsan. Alltså det gör någonting med mig som människa. När jag inte kan släppa någonting. Och för dig och mig som inte förlåter, vi själva får betala priset. Depression, besvikelse, ilska, det vi bär på. Det är oss som det drabbar. Det är vi som får betala priset, inte någon annan. Och för dig och mig som maler en orätt som någon har gjort mot oss gång på gång är budskapet tydligt. Förlåt. Så ta med dig detta att Jesus har förlåtit dig och det kostade honom allt. Och lyft blicken och veta att Gud han har betalat det priset för att vi inte ska gå runt och mala de orätt utan vi ska gå befriade. När vi säger gå i frid broder så säger vi faktiskt frid och inte med ångest. Men vi är också kallade och utmanade att förlåta dem vi har omkring oss. Vi ber. Herre, jag tackar dig för att du är här just nu. Jag tackar dig för att du ser de områden i mitt liv där jag brister, där jag har gjort fel. Du vet att många områden så ångrar man sig och känner det där skulle jag inte vilja ha gjort eller sagt. Herre, vi vet att vi har en god Gud som säger kom till mig du som är tyngd av bördor, jag ska ge dig vila. Som säger att om vi bekänner våra synder så är du trofast och rättfärdig så att du förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Tack gode Gud att du är här. Tack att du vill förlåta. Och på nytt ge oss en frimodig ande. På nytt ge oss en glädje. På nytt låta oss lyfta på blicken. Ge oss också kraft att när vi går in i ett nytt år. Inte bära med oss det vi sitter fast i. Oförlåtenhet. Utan att sätta människor fria. Ge förlåtelse till dem vi har omkring oss. Gå in i det nya året med förlåtelse.